With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är här. För er som undrar, Paul, vad händer med livestreamen på YouTube och varför blev det ingen nyhetssvep? Då betyder det att ni inte följer MMA-podden på Instagram där man får all information. Jag åkte på corona igen. Det har varit en liten kamp här. Jag har varit uppe i nästan 39 graders feber i några dagar. Men det har gått ganska fort upp, lite snabbare ner. Jag har fortfarande lite sjuk med fullt flexibla att kunna göra grejer i mitt eget hem i alla fall. Så därför spelar vi in en podd nu för att summera allting. Vi kommer prata FCR, vi kommer prata UFC Fight Night. Vi kommer däremot att spela in ett extra avsnitt där vi dedikerar ett längre samtal åt Masvidal och Covington och hela det kortet. Med mig i vanlig ordning, Wender Martinez, välkommen. Och nu första frågan till dig. Hur har du återhämtat dig efter FCR 11?
Det tog ett helt dygn i princip att återhämta mig. Jag kan säga att Paul och Ofeli vet hur man festar. Kära till Paul. Och också till Nissa Fors-gänget, Dennis Fränberg och dem. Det var jävlar vad folk skulle bjuda mig på drinkar. Jag klagar absolut inte, jag välkomnade. Men min baksmälla dagen efter välkomnade inte mig på ett lika varmt sätt, kan jag säga.
Nej, det kan jag tänka mig. Jag personligen har inte druckit på, jag tror det är nästan 10 år nu alltså. Så snart, nu börjar du, nu är du liksom över 30. Det kommer bli jobbigare och jobbigare. Och sen blir det ännu jobbigare. Så välkommen till gammeldomen, får man väl säga.
Ja, alltså nu är det liksom, om jag sover med fel kudde så känns det som att du blivit påkörd av ett tåg. Så ja. Alltså, alla ni ungdomar som lyssnar på detta som liksom inte upplevde 90-talet, oroa er inte, ni är inte oövervinnliga. Ni kommer få känna på hur dödliga ni är snart också.
Exakt. Exakt så. Och jag kan säga en som just nu känner sig dödlig, det måste ändå vara John Jones.
Ooh-wee.
Ja, för er som inte vet då, John Jones lämnade ut en tweet där han skriver att för 2 månader sedan så har hans fästmö valt att lämna honom. Och nu har hon då, efter att var, liksom, allting var klart med papper och allting, att hon verkligen tar ut skilsmässan här för att stå. Det minns inte exakt hur tweeten var. Och då sa han, det är ni som hatar mig, ni kan ju skåla och ja, jag mår helt enkelt skit. Grattis får vi säga till hans fästmö som väljer att lämna honom. Jag tycker att hela det här utspelet har ju varit helt galet. Och det här tyder ju till 100% nu på, vilket för mig var det väl redan 100%, men nu är det 100% att allting som man har spekulerat runt honom och hans narcissistiska beteende och förmodligen spöt upp sin fru många gånger verkar vara väldigt, väldigt sant. Eller vad är din tanke?
Ja, det är ju svårt att inte känna det nu i detta läget. Det krävs ingen raketforskare för att fatta att han har grova narcissistiska drag, att han är väldigt oärlig och falsk med många grejer. Som fighter, en av de bästa genom tiderna, utan tvekan, men allt det ifrågasätts ju också med de här steroidanklagelserna och liksom positiva testresultaten, så det... Även om jag tycker han förtjänar all skit han har fått, är det nästan svårt att inte tycka lite synd om honom. Alltså som atlet, som typ en fighter som ändå har gjort mycket för sporten av MMA. Men jag är glad att hans fru har, ja, tagit sig undan. Jag läste en kommentar någonstans, jag minns inte var just nu för sig, men som gav en teori att han hade lovat att vara nykter. Men sen så någonstans runt jul så fångade hans fru honom med att inte var nykter och lämnade då, och sen så därför 2 månader senare runt den 25 februari så kom det meddelandet. Så intressant liten konspirationsteori som det kanske kan ligga något i, jag vet inte. Men förhoppningsvis blir detta väckarklockan som John Jones behöver. Jag tror inte vi kan, ingen kan nog förneka att han är en väldigt begåvad atlet med otroligt mycket potential. Och sen så har han slösat väldigt mycket av det potentialet. Det som den Thor Ragnarok meme, and then you can't defeat me, no, I know, but I know someone who can. Och sen så är det en bild på alkohol. Så ja, som sagt, jag hoppas detta leder till någonting bra för honom. Om han kan ta tag i sig själv och allt det där. Nu vet jag inte hur lätt det är. Det är nog lättare sagt än gjort, för att han har en ganska lång lista på problem han behöver ta tag i. Men förhoppningsvis kan detta vara det första steget till någonting positivt för honom och hans familj också, för den delen, som det nog är mest synd om.
Ja, så är det verkligen. Alltså, jag vet, det är svårt. Jag i det här läget, alltså, precis som dig, jag har ju träffat honom, intervjuat. Han är ju sjukt trevlig, men samtidigt är det ju så obehagligt, för det är exakt det som karaktäriserar de här narcissisterna med. De är ju brutalt trevliga och karismatiska, och det är jättesvårt att inte tycka om dem. Så det faller ju in i mallen exakt. När man väl förstår det så blir det ju bara ännu tydligare. Men samtidigt, allt skit som jag kan tänka mig att den där familjen har gått igenom, så kan jag nog känna lite att han, jag vet inte, jag känner nog ingen riktig sympati med honom så. Han får bara bita det här sura äpplet. Och skulle det här nu vara starten på någonting bättre, ja men bra. Men jag tror att han har nog en sån sjukt lång väg att gå. Sen vet ju inte jag hur det här kommer att göra, om han kommer tillbaka till fighting eller inte. Jag känner liksom lite att jag bryr mig inte så mycket heller om man ser honom igen fightas eller ej. Det är nog lite där jag står nu, och jag tror att det här kanske kommer sätta lite stopp ifall det här nu är det som bryter ner honom. För jag vet ju också det att när det gäller narcissister, så när de väl blir lämnade så faller det också väldigt mycket för dem själva. Att de tror nog aldrig att det kommer hända. Men nu är han ju återigen offret, vilket är standard. De är alltid offret, och nu blir han ju det igen. Att det är synd om honom. Men vi måste sticka iväg också här till, såg du skallningen på bilen?
Ja, den videon var
helt sjukt.
Det var oroväckande. Det var, alltså, jag fick liksom en dålig känsla i kroppen när jag såg det. Det var så tydligt att han har grova problem. Och liksom spelar igen, där så spelade han ju offret. Det var inte så att, kolla, jag har absolut haft min öppna kritik mot amerikanska polisen, speciellt när det gäller liksom svarta män och sånt. Men du, det var inte som att de bara hoppade på dig i Las Vegas av ingen anledning. Nej, dina barn kontaktade polisen för att du slog deras mamma. Du kan inte leka offret där. Det är faktiskt ganska äckligt att göra det. Så ja, faktiskt, du har ganska rätt. Alltså, det är väl kanske bara för att jag minns hans väg upp och hur förtrollande det var att se liksom någon som bara rensade hela divisionen på ett sätt vi inte hade sett sedan typ Anderson Silva. Men ja, alltså det är ju inte synd om han så. Han har ju gjort detta mot sig själv. Han har fått flera chanser att ändra på sig, och så har han inte gjort det. Och som du säger, man har ju nästan glömt lite grann hans roll i fighting. Man tänker ju inte på han som typ, åh, när går han match så? Nu tänker man på han som typ, åh, vad är nästa skandal?
Ja. Nej, det har ju vänt upp och ner allting runt honom, vilket är ju helt, helt galet. Och folk är väl mer nyfikna på skandalerna än hans fighter just nu, får man nästan känslan av. Men som sagt, jag tror att det här är väl början på någonting. Sen får vi se om det är början på något gott eller någonting ont. Men det är ju en person som är, ja, det har nog aldrig riktigt stått rätt till där. Det blir ju bara tydligare och tydligare. Men får väl ändå säga grattis till fästmön, frun eller vad det nu är som har valt att lämna. Och det är ju henne man ska hylla i det här läget, att hon haft styrkan att ta sig därifrån, skulle jag nog säga. Så för mig, all heder till henne. Och där åker John Jones på sin första riktiga förlust och får nog känna den bittra eftersmaken av att förlora någonting. För han håller just nu på att förlora hela sin familj. Och det får han nog helt enkelt bara ta, får jag säga. Så ja, men
som man bäddar får man ligga.
Nej, men exakt. Det är ju så. Ja, ska vi hoppa på fighting?
Yes. Okay. Lite roligare.
Verkligen. Ja, men nu har vi dags. FCR 11 utspelade sig nu i helgen i vanlig ordning. Väldigt bra gala, väldigt snyggt producerat, riktigt bra jobbat för alla. Bra kommenterat där också. Kul även att höra er på Aftonbladet. Tackar. Att ni fick köra där. Och liksom hela galan som rullade på riktigt riktigt snyggt. Fanns två domslut som har blivit väldigt kontroversiella. Det är Samuel Bark mot Dennis Jurakic. Sen var det David Jakobsson mot Ramat Stromanis. Jag tycker nästan att vi börjar där, för jag kan tänka mig att det är där lite folk vill nog höra. Vi börjar med Bark Comain då. Vad var din tanke när domslutet ropades upp? Du som ändå var där live på plats.
Jag blev faktiskt ganska chockad, och detta liksom, alltså jag pratade ju med Samuel Bark efteråt på hotellet. Han frågade mig vad jag tyckte. Jag sa att jag hade inte gett dig två ronder i den matchen. Liksom, jag är glad för din skull att du inte fick förlusten, men ja, jag tyckte inte du vann liksom. Det, speciellt när de läste upp domsluten och en av domarna gav 30-27. Då tänkte jag typ, ja men det är väl 100% till Jurakic, men det, ja, det är lite förbluffande. Alltså det, jag menar, gjorde Jurakic ordentlig skada? Nej, det kan man väl inte påstå. Jag tror jag kan räkna hans signifikanta slag på en hand. Men sen samtidigt så gjorde ju hela hans fighting-stil så att Bark inte heller kunde få iväg mycket offensivt. Mm. Vem var det som lyckades mer med det de ville åstadkomma? Det var väl ändå Jurakic. Och man kan inte lägga allting på skada liksom, typ, om vi säger rent teoretiskt sett, du får in en jab på din motståndare i första ronden, och sen din motståndare är typ Damien Maya eller någon i den stilen som tar ner dig, kontrollerar dig fullständigt. Ska den där enstaka jabben, eftersom det gjorde mer fysisk skada, väga tyngre än att bli totalkontrollerad i tre ronder liksom, typ, nu var det såklart, nu gjorde Park mycket mer än en jab, men för liksom kontextens skull och liksom teoretiskt sett, om man nu bara ska utgå från skada, det blir ju inte riktigt rättvist det heller. Och det är synd, för att det drar ju ner känslan av rättvishet liksom, som är så viktigt när fighters lägger deras hälsa på spel i buren. Sen måste jag poängtera också att de som ger typ FCR och Zlatko skit, ni är ju så otroligt okunniga, för det är inte någon av de parterna som bestämmer hur en match ska poängsättas. Det är inte de som poängsätter, det är ju SMAF som tillsätter poängdomare. Jag vet att Zlatko har mottagit typ säkert ett 50-tal dödshot från ilskna liksom Jurakic-fans som har typ tagit upp hans barn och sånt, alltså, och det är förkastligt liksom, verkligen, alltså, ni ska skämmas om ni gör det. Jag förstår folk som är sura över domslutet, absolut, 100%, jag är med liksom, men ta inte ut det på det sättet. Jag kan inte riktigt se, enligt vanlig poängsättning, hur man ger. Jag kan ge Bark kanske andra ronden, för där fick han iväg lite mer striking kanske. Jag hade behövt se om den kanske i ett annat perspektiv, men jag kan, ja, som jag sa till han själv, jag kan inte riktigt ge han två ronder.
Nej. Jag vill bara börja med där. Det är helt galet att folk håller på och skriver sådana där grejer till Zlatko. Och den här grejen tas upp så ofta. Det är samma sak när de här grejerna händer i UFC. Så vill folk få det till att det är Dana White. Vilket jag, alltså, jag undrar, har folk verkligen så otroligt dålig koll att de tror att allting är styrt? För det hade ju blivit högst korrupt också. Det är samma som när det handlade om domarlöner, så var folk så att Dana White borde betala dem mer. Det är inte Dana som betalar domarlönerna. De hyr in ett förbund av domare, och förbundet är de som står för lönerna. Det är så här, jag vet inte, jag blir bara trött på folks ibland otroliga okunskap. Och är man osäker, googla. Vi har svaret i vår telefon. Upp med Google, kolla hur funkar det här, och så kollar man upp det där. Så det är helt galet i den bemärkelsen. Sen när det gäller matchen, alltså så här, nu får jag inte glömma, jag var sjuk när jag har kollat på det här. Jag har varit lite seg liksom. Jag var högst förvånad när matchen gick till Bark. Precis som dig när jag hörde 30-27. Jag bara, det är Jurakic hela vägen. Men sen började jag tänka så, okej, okay, men vad hände i matchen? Så började, nu har jag inte sett om den, men då började jag tänka, okej, okay, han fick nedtagande, men Bark kommer i och för sig upp. Bark fick skicka lite liksom. För att jag vet ju också att de har börjat så här, vad ska man säga, inte premiera brottningen lika hårt, att om du inte riktigt får till någonting så är det egentligen som att ingenting har hänt. Då blir det, vad väger tyngst? Att få en nedtagning men sen då att den andra kommer upp. Så det de gör egentligen är att de bara stoppar varann. Det blir som en nollning hela tiden. Jag tar ner det men du kommer upp direkt. Men jag tar ner det igen men du kommer upp på en gång. Så det gör att den ena får aldrig uträttat det den vill. Så det, då blir det nästan som en jämförelse av att man bara står i mitten och går fram och tillbaka. En har sänt en instans och sen den andra. Men ingen slår egentligen. Utan man bara går, lägger press rent bara fysiskt. Och det gör det svårt. Och jag tycker Bark fick iväg lite grejer. Han skickade lite low kicks och sådär. Och han var där och hotade med knät. Men jag vet inte. Den är svår. Jag tycker väl absolut, som sagt, jag trodde inte att matchen skulle gå dit. Jag försöker bara tänka, hur har domarna tänkt här i den instansen? Och jag vet inte. Jag har
alltså, man får ju säga, gjorde Jurakic någon skada? Typ, nej, knappt. Ja. Har han en underhållande stil? Verkligen inte.
Nej, den är skittråkig. Matchen i min mening var så katastrofalt tråkig. Och det är ingenstans Barks fel när jag säger att den är katastrofalt tråkig. Det är Jurakic.
Mm.
Att han kallas för Serbian Khabib, ja, absolut. Men han är också en fantastiskt tråkig Khabib. Men vi får inte heller glömma att många av Khabibs matcher är inte heller speciellt underhållande. Det är ta ner, det är vara på och bara vinna liksom. Vi vill se det spektakulära, fyrverkerierna, slag, sparkar och hela den biten. Och då tycker vi att, oh, wow, vilken match. Men vi har fortfarande svårt att uppskatta vissa grappling-instanser. Men när det också blir det här att det blir ingen klar dominans ifrån Jurakic. Att visst, han får ner han, men Bark kommer upp hela tiden. Och då saknas någonting för mig där. Och då kan väl bli lite sådär, okej, hur vill man egentligen döma det här? Alltså, den ena killen kommer upp hela tiden. Ja, jag vet inte. För det finns en liten jämförelse att göra med Jakobsson-matchen, är att han jagade avslut från botten och det var inte ofarligt när han skickade sina submissions därifrån. Så där kan jag ändå på ett sätt så här, jag kan förstå att han, att de kan ha vridit det åt det hållet. Alltså, för den matchen behöver jag verkligen se om. Jag var även där högst förvånad när matchen gick till honom och han såg ju själv högst förvånad ut. Men där tror jag verkligen att det är en sån där match att jag tror man behöver se om den. Man behöver titta på den igen och se egentligen, vad är det som händer i de här ronderna? Stromanis lägger mycket press, men Stromanis fick ingen knockdown, har jag för mig, va? Utan han, Jakobsson vinglade till, men jag tror aldrig att det var någon konkret knockdown att han flög ner, eller?
Nej, alltså, han tappade väl balansen liksom så, men nej, han blev inte rakt igenom sänkt. Och ja, jag tycker man kan dra, det finns paralleller mellan Jakobsson-matchen och Bark-matchen, men jag tycker att Jakobsson-matchen är mycket jämnare och liksom, där tycker jag det finns mycket mer diskussion att föra kring poängsättning och sånt. För att som du sa, Paul, han var extremt aktiv från botten. Man skulle till och med kunna föra argumentet att han var närmast på att avsluta kontra Stromanis med sina slag, alltså med sina submissions från botten då. Och jag var också väl den att typ i stunden så kände jag att Stromanis hade vunnit och jag blev överraskad över resultatet. Men sen desto mer jag tänker på matchen och liksom hur poängsystemet och poängsättning ser ut, så blev det mycket svårare. Och jag tycker inte att det är ett rån. Jag kan absolut förstå dem som är sura över domslutet och som tycker att Stromanis förtjänade vinsten. Jag kan köpa det argumentet. Men så mycket hänger på den första ronden. För jag tycker Stromanis, tredje ronden utan tvekan, Jakobsson, andra ronden. Så mycket hänger på den första ronden och hur man värdesätter Stromanis striking och den där, det där slaget som skakade Jakobsson kontra Jakobssons submission-försök. Och när man lägger det på det sättet så tycker jag att det finns bra argument för båda sidor. Egentligen. Jag är inte utbildad poängdomare. Jag kan ju utgå ifrån liksom min egna erfarenhet lite grann till sidan av poängsättning liksom som inom journalistik och sådär, som inte är, alltså det finns ju en anledning till varför typ journalister, reportrar, kommentatorer inte poängsätter matcher, för att det är en helt annan roll. Jag är själv inte säker på exakt hur jag hade poängsatt den första gången. Det är svårt. Alltså, jag hade nästan behövt se om den flera gånger och liksom värdesätta, okay, men hur mycket tid var Stormanis fast i de submissions den. Det blir liksom en, det är ju en bedömningsgrej. Men sen alla tre domare bedömde likadant. Mm. De 29-28, så de två första rundorna för Jakobsson. Ja, om det så fall är, om det nu är fel, då är det ju ett strukturellt fel, så som de har lärt sig. Mm. Jag säger inte att det är så, men om man nu anser att typ nej, absolut, så borde första rundan ha gått till Stormanis, då finns det väl någon form av strukturellt fel inom SMAF, om det nu är fel. Men ja, för att poängtera, för att jag vill inte göra folk sura, det är inte det jag säger. Jag bara liksom tänker från båda sidorna, från båda perspektiven. För att det var ju inte så länge sedan vi pratade om Adesanya mot Whittaker och vem som avslutade starkast där, och om man ska gå rond för rond. Detta händer i UFC nästan varje gala. Liksom. Ja. Nästan varje gala finns det något kontroversiellt domslut. Så detta är inte bara liksom ett problem med SMAF. Det är poängsättning i MMA. Det är svårt. Det är svårt. Liksom, hur värdesätter man en slagkombination kontra ett submissionförsök? Hur ska man verkligen kunna avgöra vad som är viktigare? Det är jättesvårt. Jag vet att domarna gör deras absolut bästa. Det är det enda jag är säker på.
Ja, men för jag tänker så här, liksom, vi säger det här slaget i första ronden. Mm. Det är ingen knockdown. Vi måste vara väldigt tydliga här. Det är ingen knockdown. Bara för att du skakar en person en gång i en rond så betyder det inte att du vinner en rond. Precis som att du inte vinner en rond för att du får en jättefin nedtagning. Men sen om en person helt plötsligt hamnar på rygg och skickar liksom, eller försöker sig på 2-3 avslut, jagar, och de är hotfulla. Det är inte bara jag försöker att få upp benen så att det ser ut som någon form av triangel, utan det är liksom benlämmar som kommer upp och försöker verkligen konkret att jaga ett avslut. Då är du mer aktiv. Vi får inte glömma heller att bara för att du ligger på rygg så ligger du inte under. Du kan avsluta folk från rygg. Nico Price, praktexempel. Han ligger på rygg, han har gjort det 2 gånger. Han kör upp sparkar, han låser fast Randy Brown, tror jag var, och börjar hammarslå honom. Så jag menar, jag tror fortfarande att många är väldigt insnöade, och jag tror ibland även som fighter i en match, och det här är något jag lyfter många, för det är verkligen han som jag har snackat här mycket med. Det är så lätt att bli invaggad i en känsla av att det gör inte ont, han prickar inte mig med någonting hårt. Men du är den som har skickat 10 slag men tagit emot 30 stycken. Det är väldigt lätt ibland att bli invaggad i någonting. Och jag tror att man tänker, men du vet, jag fick den där knockdownen. Jo, men det var 10 minuter sedan du fick typ en knockdown som aldrig blev en knockdown. Och det är det jag tycker är väldigt, väldigt farligt i det här. Att jag tror att vi snör in så mycket i att en gång så blev den här personen hotad. Därför så har i princip den här personen vunnit matchen. Men det funkar inte så. Det ser vi om och om igen. Och jag tror att det är väldigt viktigt också att förstå att om du fightas mot någon som konstant jagar submissions på dig, även fast den personen är från botten, om du bara skyddar dig ifrån dem, så kommer det ändå vara en person som jagar konkreta submissions om och om igen, och då kommer det dra ner dina slag. För jag vet inte hur siffersatt statistiken har sett ut med slag heller mellan de här två. Det är för mig högst oklart. Men för jag tycker också att det, såklart, när det gick in i slagväxlingen, så kunde jag sitta med en känsla, shit, Stromani sitter med knockout power. Alltså, prickar han korrekt? Men till slut, det var det slaget i första ronden. Men sen hände inte så mycket mer. Egentligen, om vi är riktigt ärliga, så hände inget mer. Det blev aldrig någon konkret knockdown. Och jag sitter inte och säger det här för att så här, 100% att David Jakobsson vann. Jag är fortfarande osäker. Jag försöker bara få er som lyssnar nu att tänka lite till. Att också titta på vad hände egentligen på marken. Vad gjorde egentligen David? Och hur mycket fick Stromanis ut av att vara på topp? Lite som till exempel Derek Lewis, Ilir Latifi. Ilir får ner honom. Mm. Jag tycker inte att Ilir gjorde tillräckligt mycket för att vinna den ronden. Och jag vet att jättemånga tycker exakt tvärtom, att Ilöva då han var på topp och då borde han ha vunnit. Men det är inte så enkelt längre, och reglerna har skiftat lite. Att det är inte bara att har du topposition så är du klar. Man vill eliminera det här med lay and pray, och det tycker jag är fantastiskt att man gör. Du måste jobba därifrån. Du måste se till att skapa din egen fördel. Men om du har en person från botten som sitter och jagar grejer hela tiden, då är han aktiv. Medan du är inte lika aktiv hela tiden. Och jag tror att det är det som kan ha spelat in i just den här matchen och varför domarna har dömt det som de har gjort. Men återigen, jag behöver se om den och jag kommer se till att se om den under dagen. Så tänk att jag ska se om matchen och kolla och se hur jag tycker och tänker om den då. I alla fall. Slut på rant.
Ja, nej, det är väldigt bra observationer där också. Jag tror inte någon kan säga liksom 100% detta var viktigare eller mer kraftfullt eller mer avgörande. Och jag tycker inte heller man kan säga att detta är typ dåligt för svensk MMA. Liksom, jag tycker också det är lite av en överdrift. För att det känns som att alla partner inblandade är med, alltså både Jakobsson, Stormanis och FCR, de vill köra en rematch och förmodligen om en Lötvikstitel. Är inte det den bästa möjliga utgången av en jämn, något kontroversiell match som går till domslut? Är inte det att de får chansen att göra om det den här gången med ännu mer på spel, ännu mer hype? Alltså, kommer inte denna rematchen vara jävligt hypad nu från bägge hållen, bägge lägerna? Alltså, det är vilken fantastisk uppbyggnad. Jag menar, man får ju försöka se lite grann i det långa loppet och vad det kan innebära. Samtidigt, jag är grymt imponerad av båda fighters.
Ja, verkligen.
Verkligen. Jag tyckte båda två hade sina stunder. De fick visa, alltså de verkligen visade vad de är bra på. De fick skina på sina olika sätt. Men jag är nästan mer imponerad av att båda två kunde återhämta sig från så pass jobbiga situationer. Liksom en sämre skolad fighter än David Jakobsson blir avslutad där i första ronden. Han blir sänkt, han blir avslutad. Inte Jakobsson. Och sen på andra hållet också, en sämre fighter än Sturmanis. Han tappar, om inte till guillotinen, så till armbaren eller triangeln eller rear naked choken eller något av de väldigt många submissionförsöken som David Jakobsson slänger. Men inte Sturmanis. Han är lika hård och tuff som hans skägg är imponerande. Liksom, så hatten av till båda fighters. Hatten av till FCR som gjorde fighten. Och ja, verkligen en vädjan till alla. Ta det lugnt. Se det. Ta ett steg bakåt. Se allting i ett lite längre perspektiv. Jag tror faktiskt att det kan bli något bra och jävligt spännande. Detta kanske är början på en intressant rivalitet som kanske ger oss till och med en hel trilogi. Vem vet? Alltså det finns många möjligheter för båda fighters efter detta. Ingen blev utklassad. Ingen blev rånad. Låt oss bara göra om det. Right? Gör om, gör rätt.
Verkligen, och jag tycker också viktigt att tillägga här. Jag tycker att nu åkte Ramats Romanis på en förlust, absolut. Men vad har han visat? Jo, att han verkligen tillhör där. Att han är mycket bättre. Det här kommer låta jättefel. Han är mycket bättre än vad hans record säger. Men då syftar jag mer på att han har få matcher. Det är det. Den här killen är legit. Alltså Ramas Romanis har verkligen bevisat att han är verkligen här för att stanna. Han har visat att han kommer vara en kille som i alla fall med största sannolikhet kommer att börja klättra mycket, mycket mer.
Definitivt.
Jag tror att det här kommer också sätta lite skräck i många andra fighters. Att så här, okej, David Jakobsson kommer gå in och säkert sopa mattan med Romanis. Nej, 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 det hände inte. Det hände verkligen inte. Så jag tror att Stromanis aktier växer. Det är en sån här match som visst, du fick en etta på ditt record, men folk kommer se den här matchen och många kommer sitta där, men förlorade han verkligen den här? Jag vill inte möta honom. Jag tror mer att det är det som kommer hända. Jag tror att fler organisationer kommer bara få upp ögonen för Stromanis. Så jag fattar, man vill inte ha den där förlusten, jag förstår det, men jag tror att i det här läget bara, ta förlusten, sug på den och kom tillbaka och bevisa under nästa match att det var en feldömning genom att verkligen kamma hem en solklar vinst. Då liksom suddar man ut alla tvivel som folk har. Liksom. Så jag tror ändå alltså, hellre att åka på den här förlusten än att det var en submission som satt. Då tror jag det är bättre att få ett domsluta. Folk tycker att bro, jag tycker inte att det här är korrekt. Fuck it. Alltså, kör bara vidare. Jag tycker att Ramats Romanis har bevisat verkligen, han alltså, det är inte som att jag satt och tvivlade på han, men jag hade frågetecken runt han, och det har vi ju alla. Alla har det i början av en fighters karriär. Det kan se fantastiskt ut, men man är ändå så, okej, vi måste se han eller hon får lite tuffare tester här liksom. Fick Stromanis det, han genomförde det med bravur på ett sätt, även om då matchen inte gick åt hans håll. Men alltså, så här, jag tror ändå att sjukt bra match. Alltså, det här var väldigt, väldigt bra. Återigen, det är de här typen av fighter som också sätter Sverige på kartan ännu mer och sätter FCR på kartan ännu mer. Och jag tror bara det blir en organisation som folk kommer att flockas till. Liksom. De vill hit, de ser vad det är för någonting som levereras under FCR-flagget och folk kommer att vilja åka hit och fightas. Så stor applåd till båda. Liksom, stor applåd till båda, jag ska se om matchen, se om jag... Jag är fortfarande inte säker på vem som vann, så jag, det låter kanske inte det som är så kul. Men ja, det är vad det är. Jag tyckte i alla fall att det var en sjukt bra match. Det är nog det enda jag kan ta med mig därifrån. Otroligt bra match. Det är, ja, sluttanke helt enkelt.
Ja. Ja, verkligen spännande som fan. Det fanns liksom en spänning i luften genom hela matchen. Ja. Så ja, jag kan inte droppa något av vad du avslutade med helt rätt.
Nej. Du, vi går till Milic och Larsson direkt. Den här matchen,
vilken match.
Ja, när Larsson hamnar i låset tänkte jag, åh, fy fan Larsson, alltså, det är note eller crazy time eller vad han kallas för hela tiden. Tänkte jag ta de här matcherna och så fastnar han i det här och så kommer han ur den. Och man kan se, jag tycker det är så tydligt på Milic att han är där och bara okej, vad fan är det som händer? Och jag vet att jag sitter och tänker det här att Milic trodde att det här skulle bli så mycket lättare än vad han trodde. Och så hör jag er säga det också i sändningen. Och då börjar jag garva och säga det till min tjej. För det var så många gånger när jag satt och sa till henne vad jag tänkte. För vi är båda sjuka här hemma då. Så att jag sa till henne vad jag tänkte. Så tar det typ någon sekund så kommer ni in där och säger exakt samma saker. Och då kände jag, men fan vad bra. Då sitter inte jag bara här och upplever det, utan då är det verkligen så här att det känns så. Men sen får vi ge Milic alltså. Wow, när han klev ut i rond två alltså. Då var det verkligen så här, nu har du inte en chans. Men det är det här som gör när matcherna blir så roliga. När den som kommer in på kort varsel ska förmodligen förlora, hamnar i det Larsson hamnar, men tar sig därifrån och sen börjar ställa till problem för Milic som han gjorde. Alltså, för mig är det verkligen så här, hatten av till Anton Larsson. Även om han torskade, men shit alltså. Jag tyckte den här matchen, jag stod upp för jag blev så exalterad över den när den här vändningen kom. Och det är det som gör MMA så fantastiskt. Sen, Milic reder ut problemet ändå. Alltså, hatten av till den killen som bara fortsätter att leverera underhållande matcher.
Alltså verkligen, Milic är... Han är en gåva från de svenska MMA-gudarna. Varje gång han kliver in i buren, vinst eller förlust, så är det så otroligt underhållande. Jag tycker alla hans matcher, som proffs åtminstone, nu har jag inte sett varenda en av hans amatörmatcher, men åtminstone alla proffsmatcher hittills, varenda en har en galen vändning. Ja. På något sätt, liksom i ens debut så var det att han fastnade i den armbaren som alltså hade knäckt vilken annan arm som helst. Jag menar, han mot Tuma var ju liksom ett fullständigt galet krig som svängde fram och tillbaka hela tiden. Och nu så var det liksom det här att ja, han fick nog lite mer motstånd inledningsvis än vad han var beredd på. Och jag är också så grymt imponerad av Anton Larsson. Han kom in i matchen på kort notis. Ingen förväntar sig att han ska... Ja, han är ju liksom en tydlig underdog. Men han visar att han var inte här bara för att bli liksom... för att servera Milic en vinst. Han var här för att skrälla och han kom fan nära på det. Han hade många, många bra stunder. Jag tyckte han såg väldigt bra utstående. Han var så otroligt snabb också, och då är Milic ändå väldigt snabb själv. Så jag är grymt imponerad av båda två. Såklart så finns det ju en vinnare och en förlorare, och det är ju så gamet utformat, men i mina ögon så är båda fighters vinnare på liksom på varsitt sätt. Det ja, otroligt, otroligt spännande match. Hade varit galans fight of the night om det inte var för en annan match som vi kommer att prata om lite senare.
Men vi rullar igenom det i den liksom bakåtordning här. Så vi hoppar på Bilal Tipsajev och Fredrik Skovstraus. Vad tyckte du om den matchen?
Återigen en match där jag faktiskt blev imponerad av bägge fighters. Jag gör en hel del research inför matchen, och det var någonting med Strauss stil som jag tyckte potentiellt skulle kunna ge Tipsajev problem, baserat på hans förlust i Brave mot Mattis Zaharovs, som hade lite av en liknande striking stil. Men Tipsajev, vi vet ju alla hur bra brottaren är, men han fick jobbet gjort på fötterna också. Den där högern var ju klockren som han stängde dansken med i första ronden. Och sen samtidigt, Strauss, han var väldigt aktiv från botten. Han lät inte riktigt Tipsajev bli bekväm nog för att slänga för mycket offensivt och för mycket ground and pound. Så det var också imponerande. Och sen på fötterna, jag tyckte Strauss hade en väldigt imponerande stil. Och som tur så hade jag liksom Adallen och kameramännen och en nära vän till mig som filmade en hel del och visade några av slagväxlingarna. Helt ärligt, i ett parallellt universum så sänker Strauss Bilal med några av de där slagen i slagväxlingarna för att han var väldigt nära med vissa. Så givetvis gjorde Bilal ett fantastiskt jobb. Verkligen spelade till sina styrkor och visade en hel del nya vapen också. Men sen samtidigt vill jag jättegärna se Strauss i FCR igen. Jag tycker hans stil var väldigt rolig. Påminde extremt mycket om en ung sådär 2013 Conor McGregor.
Mm.
Och jag vill jättegärna se han mot en striker i FCR för att jag tror det kan bli en riktigt spännande match.
Ja, jag kan inte mer än hålla med i allting som du har sagt där. Det var kul att se Bilal igen också, få en vinst här nu, och jag tyckte också som du säger, det här var en häftig fram och tillbaka match alltså. Båda hade verkligen sina instanser där de fick skina, och det var jättekul. Det är det som är väldigt fantastiskt att se när det är fram och tillbaka. Vi får båda för vissa liksom dominans på sina sätt, så nej, jag ser gärna Fredrik igen, och det säger jag bara för att han inte är från Sverige, men det hade varit jättekul att se honom igen, och Bilal räknar jag bara med att se igen. Så det vet vi. Så bra match från båda två. Nu är det dags för Alexander Lindgren och Mo Amadi.
Bästa ingången.
Ja, verkligen. Det var jätteroligt med Ali G. Alltså, jag insåg ju där då hur sjukt lik han är honom helt plötsligt också. Men jag var så förvånad i den här matchen. Alltså. No offense till Mo Amadi, men alltså det första jag reagerade på var att det tog mig en slagväxling, och jag vet att jag säger högt här hemma, om han inte sänker sin haka illa kvickt så kommer han att bli släckt. Och den hakan kom aldrig ner. Den kom aldrig ner. Sen sa, jag vet inte om det var du eller, är det Carl Kallan heter va?
Kalle, Carl Mikael, CM, egentligen chatt på honom många namn.
Ja, exakt. Nej, men då, jag vet inte om det var du eller han som säger det, att han är van vid att fightas mot kortare motståndare. Att det kan vara en sån sak. Det är mycket möjligt. Alltså, det var, när den kommentaren kom upp så tänkte jag, okej, det låter kanske rimligt. Men det gäller ju att ändra det. Och när hans ringhörna börjar ropa ner med hakan, då gäller det ju verkligen att börja lyssna på den kommentaren. Jag är bara, det fastnade bara för mig på näthinnan hela tiden. Hur den där hakan var konstant uppe och hur han blir lätt prickad gång på gång. Och till slut så vart han ju tokprickad, och jag tycker det var helt korrekt ändå där domaren hoppar in liksom och stoppar, för när man såg i reprisen ser man ju att ögonen är ju, de riktar ju mer mot Stockholm än mot Alexander Lindgren vad gällde att vara med. Nej, jag vet inte, jag vart förvånad över hakan. Det hakan så högt upp förvånar mig jättemycket i den här matchen.
Ja, jag tror nog det är ganska rättvis kritik som jag tror att Mo själv hade liksom tagit åt sig på ett bra, positivt och konstruktivt sätt. Det är någonting, man kan inte ha hakan så högt uppe i slagväxlingar, särskilt mot en motståndare som faktiskt är lika lång och stor som dig själv. Jag tror det kan ligga någonting i det, att liksom i alla hans matcher så är han ganska mycket längre. Jag menar, minns du han mot Elvin Hoxha och Navid Buddy? Alltså det ser nästan ut som olika viktklasser, ja, för att han är så mycket längre. Och det kan ju såklart sätta lite av ett mönster. Man är nästan lite van vid att kunna dra undan på ett visst sätt. Så, men jag, nu vet jag inte om han sa det rakt ut eller om han bara nämnde det för Kalle efteråt. Men ja, jag tror man kommer ta lite av en paus och typ jobba lite grann på sitt game, jobba lite på sin kropp. Han är ju lämnat lättviktsdivisionen för att han var lite för stor för det, men han är kanske inte riktigt växt in i sin sådär welterviktsframe riktigt än. Så jag tror absolut det kan vara bra och nyttigt för honom att kanske jobba lite grann på fysiken och sådär fila lite grann på teknikerna nu när han har bestämt sig för att stanna i weltervikt. Då kommer motståndarna vara lite större. Ta lite tid, bara slipa på allting, så kommer vi nog se någonting mycket bättre kommer ur det. Jag blev lite förvånad att han inte riktigt sökte clinch eller nedtagning eller sådana grejer, just så att vi vet hur liksom lurig han är på marken med sina långa armar. Att han körde nästan, ja, i stort sett helt stående var lite överraskande. Och sen vill jag inte ta någonting ifrån Alexander Lindgren som såg briljant ut. Alltså han såg så bra på sina händer. Vi vet ju att han kommer egentligen från en grappling bakgrund, Men han har verkligen hittat flytet stående. Han såg väldigt bra ut. Blev träffad lite grann. Alltså Mose Yab var ändå verkligen on point. Verkligen. Det vill jag verkligen ge honom. Ja,
absolut.
Han gav ju Lindgren mycket skada i ansiktet. Så...
Ja, då blir det ett sånt här tänk om scenario. Tänk om då han hade kunnat jobba bättre med hakan neråt, så hade matchbilden kunnat se helt annorlunda ut. Och det är därför jag trycker på det här med att jag fattar, man ser att det är en invand rutin det här med att bara dra huvudet bak och dra huvudet bak. Förmodligen sparras han med folk också som alltid är kortare. Han kan alltid göra det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och det är väldigt svårt att ändra den så inbyggda rutinen i en person till att helt plötsligt bara slå om den. Alltså, men som sagt, jag tycker det låter vettigt att så här, ta en liten paus, som man säger själv, kanske växa in i kroppen, jobba på lite grejer, och ska man vara med killar som är ens egen längd, då gäller det verkligen att sänka hakan, alltså, för annars blir man en väldigt lätt måltavla där inne.
Ja, yeah, yeah, definitivt. Och sen för Lindgrens del, så jag tror han kommer hålla sig ganska aktiv. Weltervikt är ju en jättebra division i, liksom i Sverige och Skandinavien. Det finns mycket motstånd. Det finns nog en hel del intressanta matcher för en i FCR som väntar. Jag vet inte riktigt exakt, eller jag har väl kanske hört lite viskningar som jag kanske inte kan ta så högt. Men jag tror nog det finns en del väldigt intressanta matcher som väntar för honom.
Yes, en kille som däremot hade en otrolig haka, det är Erik Waletti som mötte Wasi Idou. Alltså så imponerande att han klarade av alla Wasis slag, måste jag säga. Och det var fint att se.
Polskt stål.
Verkligen, det var fint att se Wasi också efter, direkt efter matchen, att så här, shit, vilken kille. Men han kunde verkligen ta slag. Sen vet man ju inte hur nyttigt det är för den långsiktiga karriären. Men ja, Wasi fick verkligen jobba. Men han fick sin vinst i alla fall på enhälligt omslut.
Ja, han kom in i den här matchen så där lite inbackad i ett hörn. 0-2, det är en jättetuff position att vara i, och speciellt förra matchen som var så kontroversiell, där han blev diskvalificerad i en match som han ägde. Alltså han var ju fantastisk ut. Han i princip, hade han tagit ett steg bak istället för att gå på det knät, så hade han förmodligen fått en TKO-vinst. Så det är jättekul att se Wasi få en vinst. Och mot jättebra motståndare. Alltså jag vet att många i Sverige säkert inte känner till Erik Waletski, men han har ju cirka 50 amatörmatcher, har representerat polska landslaget flertalet gånger i IMAF. Och jag tycker, alltså om du har gått matcher i IMAF och kommit förbi första matchen, då har du genast min respekt som en väldigt, väldigt duktig amatörfighter, för att nivån där är så otroligt hög. Så Waletski, alltså han hade potential att verkligen vara jobbig för Wasi. Men vilket hjärta också för Waletski att han ändå mötte Wasi i de här slagduellerna. Att han inte bara gick på nedtag, att han gjorde inte en Jurakic liksom. Nej. Att Waletski, han var villig att ta risker. Och helt ärligt, han träffade med ett par väldigt fina slag och armbågar själv också i de här slagduellerna. Men i slutändan var det den nigerianska jaguaren som kammade hem det. Jag var jätteglad för hans skull. Och återigen ett fall där jag vill jättegärna se Erik Waletski igen. Och jag faktiskt fick skjuts till Stockholm tillsammans med Waletski och hans team. Och jag tror nog vi kommer se mer av honom i FCR.
Ja, men kul. Alltså det var ju en bra match. Så det är sådana vill man alltid se komma tillbaka. Och jag tror även att FCR premierar ju sånt, även om det är en förlust. Men bra match, då får man absolut komma tillbaka. mycket diskussioner runt Liam Pitts som nu äntligen då fick göra sin debut, och det var alltså, han såg verkligen glad ut att vara där inne. Han mötte då Noah Persson som tog matchen på relativt kort varsel. Liam skulle egentligen möta en annan kille från början men fick istället då möta Noah Persson. Alltså jag är jätteimponerad över Liam måste jag säga, för det är klart att ens ögon var ju mer på Liam än Noah i det här fallet. Självklart, jag har även haft Liam i min podd Öppet sinne, vi har suttit och pratat och liksom fått höra hela hans, alla hans tankar om fighting och varför han vill fightas och så vidare. Men jag tyckte det var jättebra, jag tyckte det var kul att han verkligen fick visa upp många instanser i gamet. Jag tyckte att det var inga diskussioner om att det var han som skulle stå som vinnare eller inte där. Så från min sida bara fantastiskt bra jobbat till Ian Pitts, och det ska bli jättekul att få se honom fortsätta den här resan, för han är extremt dedikerad, 18 år ung och verkligen superpeppad på att stå där inne och ta emot intervjun, och körde nästan en Brock Lesnar där inne med var är alla tvivlarna nu, och så jag blev så trött på något sätt när jag gick in sen och satt och kollade lite olika Facebook-grejer som dök upp från olika sidor, och så kommer kommentarerna från folk bara, ja, men han skulle ju knockat honom och så lyckades han ju inte med det. Ja, men det är också det där, då kan man, han vann, det är det handlar om, han vann. Det är många fighters under alla galer som säger att en match ska gå på ett visst sätt, men den gör inte det, och vissa vinner inte ens när de säger att den ska gå på ett visst sätt. Så då kan man sitta och garva åt exakt allihopa som säger så. Så det blir nästan bara lite så här, för mig när man kör den stilen så blir det bara så här, kom igen nu, väx upp. Att ni stör er på honom och vill bara hitta en anledning och ändå klaga på honom, det blir egentligen bara ni som ser patetiska ut på den änden. Så just stop it. En kul match. Hur var det att se den live?
Ja, det var absolut en underhållande match. Jag tyckte igen ett fall där typ båda fighters gjorde bra, så jag blev väldigt imponerad att Persson faktiskt fick nedtagning mot Pitts, som har en sån gedigen brottningsbakgrund som han har. Och det tycker jag inte är liksom, jag vet att Pitts sa i efterhand att han var sur över det, men det är liksom typ, det är en annan grej i MMA liksom, när alla olika komponenter blandas in. Jag menar, Gokhan Saki blev knockad i MMA brutalt och väldigt tidigt liksom. Så det är en helt annan femma, man ska inte skämmas för det.
Av Khalil Roundtree också, som inte har lika lång erfarenhet inom fighting som Saki.
Ja. Som har blivit så otroligt ojämn också på sistone tycker jag. Men ja, det är en helt annan historia. Jag tycker att båda två imponerade på nästan lite liknande sätt, för att det fanns ju ändå en del olika pressande aspekter till detta. För Persson, att han kommer in på relativt kort notis. Jag vet att han inte var riktigt 100% heller, men han kämpade verkligen för två matcher när han fick den. För Pitts, jag kan inte ens börja föreställa mig hur mycket press han måste ha känt inför detta. Att det är ingenting som säger att han hade behövt ta den här vägen i livet. Han hade kunnat liksom leva bekvämt och liksom safea och inte ta några risker och liksom bara vara en influencer sådär, och det hade ändå funkat för honom. Men han har valt den svåra vägen, och jag respekterar det så otroligt mycket. De flesta i hans position gör inte det liksom. Och jag kan bara föreställa mig liksom hur mycket press han måste känt liksom på den här scenen. Det var ju liksom ett tv-team som följde honom under veckan, som var på plats, alltså så här mycket ögon. Jag kan bara tänka mig hur mycket hat han har fått på sociala medier och sånt, och folk som bara typ, du kommer bli knockad, jävla kändis. Du vet, ja, de här typiska snubbarna med chipstuttar som säger att de hade gjort ett mål snyggare än vad Zlatan hade. Liksom den sortens killar. Så, men sen så kom han in och briljerade, och han är så, kanske speciellt uppfriskande för mig också, som typ ibland kan vilja få ut lite mer från de fighter när man intervjuar både innan och efter. Men han är så vältalig också, han ger så mycket mer i sina svar i intervjuer och sånt än vad man ber om. Liksom om man ber om 5 så ger han 7-8. Så det är så otroligt nice också, han vet hur man ska typ cut a promo och sådär. Och ja, alltså bra från båda två. Jag tror en väldigt bra, så kul att se respekten mellan dem efter matchen, både i buren och sen senare på hotellet och sådär. Så ja, väldigt imponerande. Jag vill verkligen, jag är väldigt intresserad av att se vad Pitts går efter detta. Jag känner att vi verkligen inte sett ens hans fulla potential än.
Shit,
jag kan tänka mig. Ja, det är det. Han är så ung. Detta är absolut inte viktklassen han kommer stanna i längre. Mm. Han kommer ju växa ur denna. Så ja, det finns väldigt mycket intressant som väntar oss efter detta, definitivt.
Ja, men jag måste säga så här, Liam Pitts. Jag tror vi ska tvätta den där munnen med tvål, pojk. Det var så mycket svordomar.
Det var många F-bomber som släpptes där. Alltså.
Jag blev så full i skratt. Jag var så, shit, han har varit svär hela tiden. Det var så mycket, men det är skönt. Alltså, det är som du säger, alltså, det där med pressen, det var något jag tänkte också jättemycket på. Alltså, det är så här, han har mest press av alla på den här galan just nu. Mm. Det är ingen som har så mycket press om honom just för allting du redan har lyft. Och jag tror att det är så viktigt att förstå och liksom verkligen tänka på när det gäller Liam i den här instansen. Det är så många där som bara vill gotta sig i att han ska förlora, alternativt att han ska se dålig ut. Så att det är så här, förlorar han så kommer han förlora så mycket mer än någon annan på den här galan kan göra i en förlust. För att han kommer bli uppäten online ifall han torskar. Så han måste verkligen vinna. Och det är en sån jobbig press att han måste vinna för att ens bara kunna få fortsätta vara i det normala typ. Så nej, jag tänkte på det så mycket. Och sen när han väl vann, jag bara, det är mycket svordomar, jag bara, men det är så mycket adrenalin i den där killen just nu. Alltså, han är ju fullpumpad av adrenalin, lyckor ut samtidigt. Han har fått sin första vinst liksom. Han lyckades med det han ville med, även om han då inte fick den där knocken. Så liksom, han vann. Men återigen, alltså, verkligen bra presterat. Och vilket snyggt sätt att ändå så här visa upp många delar av gamet. För hade det varit en vinst på knock, så kan jag säga, det hade varit imponerande. Men det här tycker jag ändå är mer imponerande. För nu fick vi se honom stå ut hela tiden ut, ha kondition hela vägen, ta stryk, ge stryk. Väldigt bra jobbat. Så hatten av till båda killarna. Jag vill även se Noah Persson igen. Och jag tror att verkligen världen har nog fått upp ögonen för Noah Persson också. För jag kan säga att jag hade inte en blekaste ens att det fanns en Noah Persson dagen innan han hade accepterat den här matchen. Men nu tror jag att de flesta vet. Alltså, Noah Persson har ju också gjort sig till en minikändis genom att vara den första som möter Liam Pitts. Så det är bara till båda, slipa på det redskap, fortsätt kör, gör er grej och ja, får se vad framtiden har att erbjuda. En kille som framtiden ser ljus ut för, det är ju Theodor Bergen. Alltså, han går ju från vinst till vinst och gjorde det lika lätt mot Ibrahim Afal som han fick det att se ut mot Tobbe Wallberg. Alltså, ja, Tedde, jag är superimponerad. Jag förstår att han har fått en multifight deal och boka upp honom på nästa i maj bara, så vi får se han igen.
Ja, alltså, vad kan man säga? Den här killen fightar som att han har liksom parkerat på en handikappplats. Alltså, han var in och ut direkt. Hans två, nu på två matcher, det är en kombinerad matchtid av typ 2,5 minuter.
Ja,
det ser en hel del. Alltså, vilken kille. Han går in, han kallas ju Simba och han har intensiteten som ett lejon har, utan tvekan. Alltså, jag är verkligen så grymt imponerad av honom. Sen, jag tycker det är nästan lite synd att det var över så fort, för att jag var väldigt nyfiken på Ibrahim Afal, på att se han liksom ordentligt. Han och jag fick jättebra kontakt under de dagarna i Västerås, och han kommer nog sådär gästa min podd som jag har också startat upp. Och så det var synd att man inte fick se honom riktigt visa vad han går för. Men han fick åtminstone göra sin comeback efter en så lång inaktivitet. Och jag är säker på att vi kommer se mer av honom framöver. Han är en väldigt bra personlighet, bra på att prata. Liksom ser bra ut. Herregud, vilken byggd. Alltså, han är som skulpterad av marmor, den kroppen. Det är helt sjukt. Men ja, Berggren, Simba, damn. Alltså, jag vill bara se han igen. Det är en sån liksom... Det är ju ett perfekt läge. Vi vet ju att FCR kommer leverera galor oavsett. Mm. Multifight deal med Berggren. Det är som handen i handsken. Jag vill bara ge mig mer. Ge mig mer nu. Ta mina pengar och bara ge mig mer Berggren.
Ja, 100%. Verkligen 100%. Vi hoppar vidare till Safi Husseini mot Jakob Wallengren. Det här gick så fort. Det gick så otroligt fort. Jag vet inte vad ni kom upp i sekunder, men det kan ju knappt ha varit 10 sek. Det måste ha varit under 5 nästan, kändes som. Det var en jab som påbörjade. Sen vet jag inte vad som hände på marken, men Jakob Wallengren slocknade rejält. Alltså, det var nästan lite obehagligt för mig hur Jakob Wallengren somnade in där, måste jag säga. För det kändes inte som att det var helt sjuka bomber heller. Så, och det var det som oroade mig, att det var så här, okej, det satt absolut och det satt rätt, men det var inte heller här, att där var den här riktiga bomben som gjorde att man somnar. Så jag kan ärligt talat säga att när matchen var slut så var min konkreta känsla, och liksom, inte för att förelämpa det, Jakob Wallgren, men jag tror att du ska göra något annat. För att somna in på det sättet, det är, alltså, du vill nog ha ett längre liv än det här. Så det, jag vet inte, det var verkligen den känslan jag fick när jag ser den typen av knockout komma så här tidigt. Och när jag sen har tittat igenom hans rekord och även amatörrekordet, jag vill inte döda folks drömmar, för det är verkligen, jag är av filosofin som är raka motsatsen till det, men det finns andra grejer att göra inom MMA, alltså. Och ni spekulerade att det kunde vara att han kanske hade klippt vikt lite hårt, vilket lät rimligt i sådana fall. Då får man ju verkligen se över viktklassen man är i. Men att bli släckt på det sättet så här tidigt i karriären, avslag som absolut pricka, men jag anser fortfarande inte att det var några sjuka bomber som släckte honom. Där måste man verkligen se över, vad vill jag egentligen med mitt liv? Hatten av till Safa Hussaini, jättesnyggt, bra utfört, jättefint. Men Jakob Wallgren, alltså, jag blev orolig. Och det är ingenting som jag bara säger jätteenkelt, men jag blev orolig för Jakob Wallgren. Och därför lyfter jag det, att jag tycker nog att du ska inte fightas mer. Eller köra över din viktklass. Men om du börjar bli släckt så här, så om ingen säger det till dig så kommer jag säga det nu. Bro, se över vad det är du gör. För du har bara en hjärna och du har bara ett liv.
Ja, alltså, allting sådana som kan sägas kommer från en väldigt bra plats. Mm. Liksom, absolut från den bästa möjliga av platser också. För att vi bryr oss om de atleterna som vi ser gång på gång sätter deras hälsa på spel varje gång de kliver in i buren för vår underhållning. Mm. Så ja, det var tråkigt att se. Nu var ju liksom detta i en lägre viktklass än vad Wallgren brukat här. Det var liksom en 130 pound catchweight. Mm. Så ja, jag tror och vill tro att det definitivt påverkade. För att som du sa, Paul, det var ju, han blev ju sänkt av en jab, en hård jab, absolut. Men det är ju verkligen inte ett bra tecken. Man undrar ju lite grann om de här krigen som han har varit med i redan nu påverkar. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Att det var liksom, alla kan ha en dålig prestation, alla kan se dåliga ut liksom på fel natt. Mm. Och sen så är Hussein nog ganska underskattad för den delen också. Jag vet att han är inte den som syns och hörs särskilt mycket, så då känns det också som att ja, du blev sänkt av den här killen, då måste du vara si och så. Men ja, det finns ju såklart många olika aspekter som kan spela roll i ett sånt här fall. Jag vill också vara Wallgren hans bästa. Han är en otroligt trevlig, sympatisk, schysst kille. Jag vill inte se han liksom bli avslutad så här. Jag tror att han har mycket mer att ge. Mm. Han är ju fortfarande ung, och jag tror han borde kanske tänka på vilken viktklass han ska stanna i. Och samtidigt till Hussein, som vi verkligen hypade upp som en bra brottare, visar att han kan få det gjort på fötterna också. Så väldigt imponerande där. Vi hade ett litet samtal efteråt. Han är ju han blev imponerad av min Dari, för att han är ju Hazara och det är min tjej också, så det är lite av en specifik form av Dari som man pratar så där. Mm. Han blev lite överraskad över hur mycket jag kunde, så liksom, ja, hatten av där. Men ja, det är ju nästan lite synd att man lämnas med den känslan av typ lite oro efter en match, som man borde lämna med känslan av wow. Så jag tror Wallgren kommer att ta ett snack med sina coacher. Jag vet att Patrik Gylström är en väldigt bra pedagogisk coach som bryr sig om sina atleter och deras bästa. Mm. Och både för deras bästa i buren men också utanför den. Så jag är säker på att de tillsammans kommer ta rätt steg.
Jag hoppas verkligen det. Och absolut, det här med vikt låter ju jätterimligt för mig, för då vet vi att det kan ta slut väldigt, väldigt fort. Kroppen har inte hunnit återhämta sig och så vidare. Så att jag lägger den lilla grejen där. Och som sagt, som vi redan har sagt, det här kommer ifrån en bra plats. Liksom. Men jag vill inte se fighters, alltså, råka illa ut. Och jag är helt övertygad om att det vill inte de på det teamet heller. Så de kommer definitivt. Jag tror redan att den här diskussionen är där. Hoppas jag i alla fall att den är. Så nej, men definitivt. När du ändå nämnde Patrik så vill jag bara slänga ut också att Patrik, du är jättevälkommen till MMA-podden. Jag har bara glömt kontakta dig. Men du är välkommen hit så får vi sätta oss och snacka. För jag vill lyfta det i gymmet också. Jag tycker det är bra om de börjar få lite spotlight. Och det får ni jättegärna göra genom MMA-podden. Så Patrik, vi ska connecta och så ser vi till att få ihop ett bra samtal och snacka lite. Mm. Vi har två matcher kvar. Vi går igenom dem relativt snabbt tycker jag. Jabba Murtazaliev, jag sa säkert fel där, mot Oscar Lang. Anakondan som satt. Det var mycket avslut i den här matchen.
Ja, verkligen. Hela underkortet gick i ett rasande tempo. Och detta var en av de längsta matcherna på underkortet, trots det. Ja. Som faktiskt gick till andra ronden. Nu är det ju värt att nämna att danske Oscar Lang, han tog i matchen på kortnustis. Murtazaliev skulle ha mött Anton Hellström. Vilket, jag älskar den matchningen. Jag verkligen älskar den. Jag hoppas och tror att vi kommer se den i framtiden. Kanske inte här näst, för att Hellström kommer ju stanna kvar och köra, ja, åtminstone en amatörmatch till, medan Murtazaliev verkar vara redo för att gå till proffs. Det tycker jag man kan se. Han var ju jättebra här. Han var jättebra sin förra match på Wolf också, där han avslutade Saki Kambari. Så han är väldigt, väldigt bra på att använda sina långa lemmar i grappling och sådär. Han kommer ifrån ett otroligt bra team. Ser bra ut på fötterna, men jag skulle ändå säga alltså, brottning och grappling utan tvekan hans styrka. Och han är också otroligt ung. Han kommer bara bli en mer och mer komplett fighter desto mer vi ser av honom. Ja, alltså vad mer kan man säga liksom, Jabba, och hans smeknamn också The Dagger, älskade, jättebra smeknamn, och fortsätt leverera det du har gjort nu, men som proffs, ja, det finns en väldigt ljus framtid för den här unga medlemmen av Wolfpack.
Verkligen, verkligen. Första matchen på kortet, Abdulaziz Husseini mot Ali Al-Yazim, alltså vilken knock alltså, där med. Uff. Det var en rejäl, ja, bomb som satt.
Ja, jag hade lite blandade känslor där. Jag kände Ali Al-Yazim ett tag och pratade med han kvällen innan, och han gav liksom en av tidernas intervjuer där han snackade om liksom vad han vill åstadkomma och vad han vill, liksom alla hans ambitioner och sådana saker, och det, jag fick ju liksom nästan gåshud av att prata med honom om det, och sen så går det till så här. Med det sagt så tycker jag att han imponerade inledningsvis utan tvekan. Han såg väldigt, väldigt bra ut på fötterna. Sen så stannade han i en slagväxling för länge, var lite ur balans, och ja, det är ju små marginaler som avgör. Sen så kan jag också lite halvt avslöja att han har tagit förlusten på det absolut bästa sättet. Jag snackade lite mer dagen efter, han sa att detta var en bra grej för honom. Han blev för bekväm, han blev lite för kaxig. Att han tar det med sig, att han måste jobba på de grejerna. Och det är exakt det man vill höra från en ung fighter. Alltså han hade ju kunnat ta det dåligt, och jag tror inte ens någon av oss hade klandrat honom. En 22-åring som blev knockad sådär, och någon hade tagit det dåligt, man hade haft full förståelse. Men han tar det så moget, och det vill jag verkligen ge eloge för. Och jag vet att vi kommer se mer av honom i framtiden. Sen, med allt det sagt, Abdulaziz Husseini, vilken kille som kommer in lite grann från ingenstans. Jag menar, jag får erkänna, jag hade inte hört talas om honom innan. Och jag hade väl kanske inte de allra högsta förväntningarna, men han sådär krossade de förväntningarna. Han kunde återhämta sig mot en fighter med en väldigt klurig stående stil som inte alla kan klara av, det har vi sett tidigare. Men Husseini var tuff som in i helvete. Han höll lugnet. Och sen så stod han på sig i den slagväxlingen, och det verkligen gav ju verkligen framgång. Så ja, ännu ett fall där det är typ två unga amatörer som jag är imponerad av, och båda två. Jag vill se mer av dem, och jag tror definitivt att båda två kommer fortsätta utvecklas i en positiv riktning.
Ja, nej, det är jag helt övertygad om. Så de får bara fortsätta träna, arbeta, för det är ju trots allt ändå det här gänget som är framtiden för svensk MMA. Jag tycker så här, vi hoppar till UFC. Innan vi gör det, precis, det var det här vi skulle göra först. Vi har ju två stycken svenska fighter som har varit utomlands och fightats. Vi har Kristoffer Bajo. Vi har Ali Taleb. Visst är det Ali Taleb han heter, va?
Ali Taleb, ja.
Precis, Ali Taleb. Båda två levererade fantastiska matcher. Jag har bara sett Bajos match än. för att den andra matchen gick under FCR, så den har inte sett, jag inte sett Talebs alltså. Mm. Men båda fick sina vinster där borta, vilket är jättekul, så stort grattis till båda killarna. Fantastiskt bra jobbat, så får vi se vad ni får för matchningar framöver. Kul att vi har folk, alltså unga fighter som fightas på de här typen av organisationer också utomlands. Så det ska bli fantastiskt spännande att följa. Jag tycker det är...
Om inte Ali Talib får titelmatch här näst, jag måste bara säga det, om inte han får titelmatch så är det skandal. Ja. Nu har han, det var hans fjärde raka vinst i UAE Warriors, alla utom en av dem är på avslut. Vad ska krävas för att han ska få titelmatch egentligen? Ska han verkligen behöva ha sådär, ska han behöva köra en Makhachev och ha 10 raka liksom för att få en titelmatch? Kom igen UAE Warriors, alltså dags att vakna, ge den här, detta är en stjärna. Ni har en stjärna i ett stall, ge honom den titelchansen han förtjänar och låt han representera Malmö på toppen av tronen.
Exakt, jag kan inte mer än hålla med, kan inte göra. Ni vet redan att vi kommer prata om Masvidal Covington senare i veckan, så ni kommer få ett extra avsnitt. Men däremot så tycker jag att vi måste gå igenom Islam Makhachev och Bobby Green. Det var en kort match, den gick precis så som vi trodde, men inte som vi ville. Makhachev plockade ner Bobby Green, hämtade hem avslutet. Det tog 3 minuter och 23 sekunder, sen var det över. Var det någonting som förvånade dig i den här matchen?
Att det gick så fort. jag kan inte minnas sist Makhachev avslutade så här tidigt. Det är ändå någonting värt att nämna. Också värt att nämna en statistik som jag inte riktigt märkte av eller alls var medveten om, men enligt Aaron Brandstetter, shoutout till Aaron Brandstetter, han kan fan till mig sjunga Metallica på karaoke. Men enligt han så fick Green in 9 slag i första ronden, vilket är mer än vad någon annan fighter har fått in i första ronden mot Makhachev i UFC. Så trots hur kortvarig matchen var, så tydligen statistiskt sett så gjorde Green bättre än någon annan, och det är ju verkligen imponerande.
Ja.
Så ja, matchen var ju så kort att man kan inte säga så otroligt mycket. Makhachev är precis lika bra som vi visste, och de här Disney-Hollywood-avsluten, jag tror jag sa det sist också, egentligen så har vi väl redan fått det med Glover, och jag tror det måste gå ett typ kalenderår innan vi ser ett sånt Hollywood-slut igen. Lite girigt av oss i efterhand att kanske hoppas på det igen, men alltså, det är ju svårt att inte följa hjärtat ibland. Man vill ju verkligen det bästa för Bobby Green. Och han fick åtminstone en jättebra möjlighet. Han fick sin första huvudmatch i UFC, vilket han förtjänar. Han har verkligen etablerat sig liksom på folks radar vad gäller lättviktsdivisionen. Jag tror definitivt att flera intressanta, spännande högprofilmatcher väntar honom. Jag vill gärna se han mot en schysst striker. Ja, det är egentligen, båda två kan ta någonting positivt från det. Jättefint att se deras respekt efteråt också. Och ja, alltså Makhachev, han måste ju få titelchans i år. Han lär väl gå efter Gaethje. Det är väl rättvist, kan jag tycka. Jag ser ingen anledning att boka om Dariush-matchen om det inte skulle vara så att antingen att det blir någon skada som skjuter fram titelmatchen, eller fast då skulle Makhachev kunna hoppa in. Ja, i alla fall, jag tycker att nästa match ska vara om titeln. Sen när exakt det blir, det vet jag inte, men det borde ske i år.
Ja. Jag tror precis som dig där, och det känns som att det finns inte så mycket mer att säga om matchen heller. Den var väldigt kort. Arman Tsarukyan besegrade Joel Alvarez i rond 2. Nästan fascinerande att de lyckades få ut Alvarez till rond 2 också, med tanke på det där brutala kattet som han fick. Sjuk armbåge i rond 1 som sätter sig precis på toppen av näsan, öppnar upp ett djupt, djupt, djupt katt, så bara bokstavligen forsar blod ifrån Alvarez som inte kan se någonting. Jag tänkte på Bloodsport när Bolo Yong slänger in, eller Chong Li slänger det här pulvret som gör Van Damme blind. Här var det bara att det var Tsarukyan som skickade in Alvarez eget blod i Alvarez ögon så att han inte kunde se någonting. Och när de väl kommer ut i rond 2 och han hamnar på rygg igen, så förstod man nu är det ju kört. För då började direkt bara forsa in i ögonen, och då, ja. Det var bara för Kriston Jonny till slut att bryta. Och Tsarukyan fortsätter bara att visa överdominans i sin fighting. Så verkligen, vilken match han gör Tsarukyan. Och det ska bli sjukt intressant att se vem UFC väljer att matcha honom mot nu. För nu tycker jag verkligen att han borde få jobba sig högre upp i rankingen.
Definitivt. Jag skulle dock... Det finns en grej jag inte håller med om. Han besegrade inte Alvarez. Han mördade Alvarez. Alltså det där var svårt att se på. Jag gillar skräckfilmer. Jag har sett fighting länge. Jag kved lite grann när jag såg den här matchen. Jag tittade bort vid något tillfälle för att det var så mycket blod att jag kanske bara blivit mesigare med åren när man blir lite äldre. Jag vet inte vad det är. Jag hade svårt att verkligen hålla ögonen fastklistrade till skärmen när jag såg detta. Jag tycker också att Alvarez hörna, de är värda lite kritik. För att han släpps ut efter första ronden, jag kan väl förstå det. Det kan ju ändå, matchläkaren verkade få koll på blödningen. Men när han blir nedtagen igen och blodet börjar forsa in i hans ögon, han bara börjar käka slag, han kan inte se någonting. Jag tycker att där är det lite grann över, och jag tycker faktiskt hans hörna borde kastat in handduken där, för att det kändes som att man bara, som att avslutet bara drogs ut på. Det kändes som att man visste, okej, Tikion kommer, men fan, Alvarez, han är ju liksom för mycket krigare för att ge sig. Det kändes bara inte riktigt rätt. För att den film, alltså det där var mer av en skräckfilm än en match. Det var liksom typ Saw 10, The Octagon liksom. Men vad ska, jag har ju slagit på Arman Saryukian, tror man, sen dag ett i UFC. I predict these things som vanligt. Jag tycker han ska få ett ordentligt test. Alltså nu, jag tycker vi är färdiga med topp 15. Ge han topp 10 nu. Jag vill se. Jag har hört vissa snacka om Gregor Gillespie. Jag tror helt ärligt inte Gillespie har en chans.
Nej.
Jag tycker det är en jättedålig match för honom. Nu vet jag att Rafael Fiziev och Rafael Dos Anjos är uppbokade. Annars hade jag gillat någon av dem annars. Michael Chandler. Jag gillar Michael Chandler-matchen, även om Chandler kommer från en förlust. Det är ett bra test för Saryukian. Alltså, det är verkligen på den nivån jag vill sätta honom. Jag tror Saryukian är en framtida UFC-mästare. Jag kan inte vara mer hypad på honom än vad jag är. Jag kanske är mest hypad på honom än någon annan fighter. Till och med typ chans att alla de här... Alltså, bara för, jag har typ en crush. Jag har en fighter-crush på Arman Saryukian. Jag ser bara guld och gröna skogar för den här killen. Jag är så imponerad. Så imponerad. Han gör allting så otroligt bra. Han är så effektiv. Han är så aktiv också. Det är någonting som verkligen måste poängteras. Att han är aktiv hela tiden. När han har typ fått en nedtagning, det är inte som att han väntar på att säkra positionen så att ta några andetag. Nej, han börjar jobba direkt. Och han är så effektiv från varenda position på marken. Alltså det är... Ja, om vi inte stoppar mig nu så kommer jag att ranta i en timme om hur mycket jag älskar Arman Saryukian. Så jag får klippa av det för mig själv.
Ja, jag är på samma spår som dig. Jag har hyllat honom också sen första. Jag och Mange kommenterade hans debut. Du var ju superimponerade när han debuterade i UFC. Så verkligen, och det är just därför det här mötet var så roligt. Båda två är riktiga toppfighters. Men nu visade den ena att han är lite mer topp än den andra. Så ja, hörru, vi avrundar här helt enkelt. Vi har en till podd att spela in här om någon dag, då vi kommer att summera ytterligare en gala som är. Men jag vill lyfta en liten grej innan vi slutar. Jag vill bara säga så här: tack alla Patreons som stöttar podden. Om du vill stötta podden också så kan du göra det genom Patreon. Det är bara att gå in på patreon.com/MMA-podden, så tackar vi jättemycket för det. Men världsbilden ser ut som den gör just nu. Det är sjukt upp- och nervänt i världen, och det är en väldigt spänd stämning, och jag tror att den här stämningen påverkar alla på ett eller annat sätt. Ni vet att vi är stöttade utav Bastard Burgers som supportar podden och stöttar oss på den här resan, och de har gjort en fin grej där man kan swisha. Genom en grej som de har så går det till Rädda Barn. Jag ska kolla nu, jag inte säger fel här, 2 säck bara. Sjukhuvudet, då menar jag på att jag är sjuk. Det sjuka huvudet just nu säger saker fel, och det vill jag inte göra, för det här är ändå så pass viktigt. Precis, det är, man kan swisha, och det är då till SOS Barnbyar. Och hur kan man då göra det här om man vill? Väldigt enkelt, gå in på MMA-poddens Instagram, så kommer jag lägga den här länken i storyn. Så kan ni bara klicka på den om ni vill vara med och hjälpa till. Det här är inget krav, det här är bara en så här, om du känner för att göra någonting och du fortfarande inte har gjort det men vill swisha en gåva som då kommer att stötta barnen i Ukraina, så kan ni göra det genom den länken. Så jag kommer lägga den där. Och så vill jag verkligen bara säga till alla er där ute, om ni känner konstiga grejer, försök att bara ta det lugnt. Och jag hoppas att, ja, nu dödade ju kanske det genom att ta upp ämnet igen, men hoppas att ni fick en liten frizon ifrån allt skit som pågår i världen genom att lyssna på lite MMA-snack med mig och vänner Martinez här under en stund. Och kom ihåg att dela podden med era vänner om du vet att de gillar MMA, men kanske MMA, men kanske just nu väldigt inne i hela den här grejen som händer runt om i världen. Så länge iväg MMA-podden och säg bara lyssna lite på det här och nörda loss en stund och få tankarna att landa på ett annat ställe. Är det någonting mer som du vill säga innan vi avrundar helt?
Nej, det, jag håller med dig. Jag tror många känner lite halvångest över allting. Men om det är någonting jag kan säga i alla fall, att typ i MMA-communityn, vi kan alla hålla ihop åtminstone. Vi kanske inte alla håller med om vissa domslut och sådär, men i slutändan så är vi alla en del av samma bubbla. Och den del, alla olika bubblor i en del av samma värld. Världen kan aldrig få för mycket kärlek. Du kan aldrig säga till någon du bryr dig om att du bryr dig om dem för många gånger. Gör det. Visa lite kärlek, både till dem du känner och inte känner. Om du inte har någonting att ge, åtminstone ge ett leende, en kram, en handskakning, en komplimang. Det finns, sånt kan gå en väldigt lång väg. Man kanske tror att jag kan inte göra någonting. Ibland kan lite positivitet betyda hela världen.
Mm. Verkligen. Och kom ihåg att påminna om precis det som du redan är inne på. Men också kanske hör av er till dem som du bryr dig om. Och bara visa den uppskattningen. För det kan betyda jättemycket just nu i den här tiderna som är. Då de jag har pratat med i alla fall, man märker att det finns en oro. Den har påverkat mig också här under en instans under gårdagen. Då jag kände att jag började hamna i lite tankar och funderingar. Men Det är som det är just nu, och vi får verkligen hitta de bästa sätten att liksom fly undan allting och bara komma in i en liten frizon under en period, så kan det vara väldigt skönt och behagligt. Jag kommer att prata om det här mycket mer i ett avsnitt som jag kommer släppa i veckan som heter Öppna mitt sinne, i podden som jag gör som heter Öppet sinne. Ni får jättegärna gå in och lyssna på den om ni vill höra mig filosofera om sånt här världsligt, inte politiskt på något vänster, men mer bara ur vårat eget inre perspektiv, hur vi hanterar det här och var vi hamnar i våra tankar, och ganska specifikt var jag hamnar i mina tankar och funderingar runt det här. Men jag vill även plugga din podd också. Du nämnde att du har en ny podd, så all info om din nya podd, var hittar man den, kan man se den, kan man lyssna på den, vad heter den, var prenumererar man på den, var ger man den 5 stjärnor och så vidare.
Ja, såklart. Den heter, så det är en ny podd som jag har startat dels tillsammans med Fall Forward Media och Adal som producerar den då, och dels också med en god vän till mig, Omar Sanchez, som jag har gjort en hel grej med tillsammans innan. Min podd heter Vad är dealen? En podd som handlar om lite allt möjligt, såklart inspirerad av Joe Rogan, liksom, där han tar på gäster och diskuterar antingen deras expertis eller typ saker som händer i världen. Och jag tycker sånt är riktigt intressant. Jag ville göra någonting som var lite mitt eget, som också någonting som var lite utanför MMA-världen, göra någonting lite annorlunda. Jag kommer ändå ha en MMA-grejer och gäster på Christopher Bay och Panik Jansa. Det är såklart givna gäster för framtida avsnitt. Ni kan hitta den på Instagram, då är det @vadardealen. Den finns också på TikTok, även om jag hatar TikTok, så finns den där med samma namn. Det finns på Spotify, finns på YouTube, ni kan prenumerera på båda och gör gärna det för att stötta lite grann. Och ja, det känns riktigt kul. Första avsnittet så snackar jag och Sanchez om just Joe Rogan-kontroversen och kanske det är en förlängning av allt det, cancel culture, vad är okej att säga, inte säga, och liksom sakerna som har ändrats bara på vissa år, och sen lite spekulationer kring liksom hur kommer det se ut i framtiden. Vad är de orden som vi säger idag som kanske inte kommer vara tillåtna om 5-10 år? Och är det lite sådana saker jag vill snacka om, sånt som berör oss alla. Jag vill, och min poäng är inte att gå ut och typ, åh vad värsta kontrovers, men jag tycker bara det är intressant att prata om sådana saker, att se saker från olika perspektiv. Och förhoppningsvis kan andra uppskatta det också.
Ja, in och lyssna. Det är helt enkelt det ni får göra, in och lyssna. Men innan ni gör det så dela MMA-podden på era sociala medier, så skulle vi uppskatta det jättemycket. Hörrni, tack för den här gången. Det kommer komma ett specialdedikerat avsnitt där vi kommer att diskutera helgens UFC-gala. Så det är bara att prenumerera på den här podden om ni inte redan gör det, så att ni inte missar en enda sekund utav det avsnittet. Med det sagt så säger vi tack för den här gången och tack för att ni lyssnade. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.